Låt oss be tillsammans. Ja, tack himmelske fader för att vi får tillbe dig, du som är den helige. Tack att du är stor och oföränderlig och du är samtidigt nära och möter oss här just nu när vi har samlats, herre. Tack för din nåd och din barmhärtighet som möter oss idag, herre. Tack för ditt ord där du uppenbarar dig, där vi får se mer av vem du är. Och jag ber att du skulle tala med din helige ande till oss genom ditt ord. Bli synlig för oss. Låt oss få din blick för våra liv, herre. För vem du är. Kom, helige ande, vi ber. Amen. Vi håller på nu att predika första och andra Samuels bok. Och då, för att förstå de böckerna, kan det vara bra med en liten introduktion vart de kommer i historien. De här böckerna hör ju till de historiska böckerna i Gamla testamentet. De historiska böckerna, det börjar ju med, det är det som berättar Guds folks historia. Till skillnad från böcker som är mer dikt som Saltaren eller profetböcker som Jesaja eller sådär. Så är det här till de historiska böckerna. Och de historiska böckerna börjar med första Mosebok som berättar om hur Gud skapar världen, om syndafallet och om Noa. Fortsätter sedan berätta om Abraham, Isak och Jakob. Abraham, det var för ungefär 4000 år sedan han levde. Och så fortsätter berättelsen med Josef som såldes som slav till Egypten. Som så småningom blir faraos närmsta man. Som får dit hela sin släkt när det blir hungersnöd. Och sen blir de också slavar i Egypten så småningom. Sen var det bara ett tag som vi predikade Exodus, vägen till frihet. Som berättar om hur Gud med hjälp av Mose leder folket ut ur Egypten tillbaka till det land som han har gett dem i samband med att Abraham flyttade dit. Och så följer en period som när de kommer ut så sluter Gud ett förbund med folket. De kommer fram till berget Sinai. Och Gud säger till folket, ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Och ni ska vara speciella på det sättet. Och genom det så kommer andra folk se vem jag är. Han kommer uppenbara sig för alla folk genom att Guds folk följer honom. Och andra ska kunna se på dem och då förstå hur den Gud är. Så han slutar ett förbund med folket där vid Sinai. De får lagen. Och sen får de landet, de intar det. Josua leder dem in, de intar Jeriko. Och sen följer en period som kallas för domartiden. Då är de nu på plats i sitt land. De har det här förbundet med Gud. Och nu ska det här hända. De ska kunna visa andra folk vem Gud är. Men domartiden, det blir en tid, domarboken skildrar ju det. När det gång på gång så vänder sig folket bort till andra gudar. Och då går det inte bra för dem och de råkar i stridigheter och bekymmer. Och så reser Gud upp en domare och den här domaren för folket tillbaka till Gud igen. Och så går det bra ett tag och sen upprepar sig det här gång på gång i domartiden och i domarboken. Och när vi kommer in nu i första Samuels bok, då är vi precis i slutet av domartiden. Samuel han blir den sista domaren. Han är både domare och profet. Och Frida hon berättade ju predikade förra söndagen om Samuel, hur han redan som liten lärde sig att lyssna på Gud, att känna, att höra Guds röst, att höra att Gud talar. Och vi ska nu fortsätta läsa i första Samuels bok 8. Jag har ingen PowerPoint och biblarna ligger inte ens ute för det är Nya testamentet, men hur många har Bibeln i mobilen? Patrik kan ha det i huvudet. Men ni som inte har det får gärna plocka fram er mobil. Annars så kommer jag läsa också så ni kan lyssna. Men vill ni kolla på i mobilen så går det bra. Om ni lägger ifrån er den sen. När ni har läst klart det. Vi ska läsa från första Samuels bok kapitel 8. Då Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Den förstfödde hette Joel och den andra Avia. Och de hade sitt domarsäte i Beersheba. Men sönerna följde inte sin far i spåren utan såg till sin egen fördel. De tog mutor och vrängde lagen. Då samlades Israels äldste och sökte upp Samuel i Rama. Du är gammal, sa han till honom, och dina söner följer inte dina spår. Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk. Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Han bad till Gud, han bad till Herren, och Herren svarade: låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan mig. De vill inte att jag ska vara deras kung. Ända sedan den dagen då jag förde dem ut ur Egypten har de ständigt vänt sig bort från mig och tjänat andra gudar. Nu handlar de på samma sätt mot dig. Gör dem till viljes, men varna dem först. Låt dem veta vilka rättigheter deras kung kommer att få. Samuel framförde Herrens ord till dem som begärde en kung. Dessa rättigheter, sa han, tillkommer den kung som ska härska över er. Era söner tar han ut till sina stridsvagnar och hästar eller till att springa före hans vagn. Han kommenderar somliga att föra befäl över 1000 man eller 50. Några måste plöja hans jordar och bärga hans skördar. Andra blir hans vapensmedar och vagnsmakare. Era döttrar sätter han att blanda salvor åt honom, laga hans mat eller baka hans bröd. Han lägger beslag på era bästa åkrar, vingårdar och olivlundar och ger dem åt sina ämbetsmän. Han kräver 1/10 av er gröda och era vinskördar för att ge till sina hovmän och ämbetsmän. Han tar ut ert tjänstefolk och era bästa oxar och åsnor till att arbeta åt honom. Och han kräver 1/10 av era fårjordar. Själva blir ni hans slavar. När detta händer kommer ni att ropa till Herren och be att få slippa den kung ni har valt åt er. Men då ska han inte svara er. Folket vägrar dock att lyssna på Samuel. Nej, ropar de. Vi vill ha en kung så att vi blir som alla andra folk. En kung som skipar rätt åt oss, som går i spetsen för oss och utkämpar våra strider. När Samuel hörde vad folket hade att säga framför han det till Herren, och Herren svarade: gör dem till viljes och låt dem få en kung. Då sa Samuel åt israeliterna att gå hem, var och en till sin stad. Ja, hängde ni med på historien här? Folket har alltså haft domare i ungefär 400 år. Och nu sker en dramatisk förändring. Här går man alltså från domartid till kungatid. Och Samuel, han har varit domare och han har varit profet under hela sitt liv. Men nu har han blivit gammal och han utväljer sina söner till att bli domare efter honom. Det här var något nytt. Att vara domare var inget som hade gått i arv tidigare. Och hans söner, de gör inte heller något bra jobb. De tar emot mutor och de vränger lagen, som det står. Inte så konstigt att folket klagade att de kom dit och ville ha någonting nytt, någonting annorlunda, för så här kunde det inte fortsätta. Det kan man förstå. Folket runt omkring dem har ju inte det här märkliga systemet med domare. Så varför skulle de ha det? De har ju mäktiga kungar som imponerar med sin makt och med sina hov och med sina arméer. Visst måste väl lösningen på det problem som de ser ligga i systemet. Varför skulle de ha en domare när alla andra har kung? Och de ropar därför med en röst: vi vill ha en kung. Vi vill vara som alla andra. Nu, när jag brukar ha den här berättelsen i Bibeläventyret. Jag har jobbat flera år med Bibeläventyret som är en dag för barn om Bibeln. Och då brukar de få med och ropa det här. Så nu ska ni få vara med och ropa lite här. Nu ska vi leka lite bibeläventyr. Det är inte så vanligt. Så nu delar vi här. Så Ragnhild och Malin är på den här sidan. Och ni får säga: vi vill ha en kung. Alltså lite alla på en gång. 1, 2, 3. Vi vill ha en kung. Vi vill ha flera gånger. Vi vill ha en kung. Vi vill ha en kung, tack. Och ni andra här, ni får säga: vi vill vara som alla andra. Vi vill vara som alla andra, är ni med? Vi vill vara som alla andra. Vi vill vara som alla andra. Bra, samtidigt nu. 1, 2, 3, 4. Vi vill ha en kung. Vi vill vara som alla andra. Vi vill ha... Shh. Okej, sa Samuel. Jag ska ta det här med Gud. Vi får väl se vad han säger. Samuel, han var ju gammal nu. Och det verkar som att han tar det här personligen. Han har ju varit domare hela sitt liv. Men vad blev det av det? Vad blev hans liv? Vad blev det för avtryck av hans liv? Ska hans domartid bli det som av hans tid som domare? Ska det bli avslutet på hela domartiden? Ska hans tid som domare vara det som gör att man överger det här systemet? Och hans söner, vad ska han säga om dem? Varför blir de så korrumperade och orättfärdiga? Vad säger det om honom som far? Vad säger det om honom som pappa? Jag tänker att Samuel, när han ställs inför de här kraven, så får han arbeta en hel del med de här frågorna. Vem är jag? Vem är jag i andras ögon? Vad blev det av mitt liv? Vad blev det av min roll som i mitt yrke eller i mitt uppdrag, i min tjänst? Vad blev det av min roll som pappa? Hur kunde det bli så här? Och jag tänker att han också fick brottas med hela Guds folk identitet. Vilka är vi som folk? Vad var vårt uppdrag? Hur kunde det bli på det här sättet? Varför är det nu det här ropet om att vi vill vara som alla andra? Den här längtan efter en kung. Var kommer det ifrån? Hur kunde det bli så här? Och jag tänker att vi alla då och då ställs inför de här frågorna. Ibland så liksom genomlyser våra liv av att någon annan ser på det. Och bilderna går inte ihop. Jaha. Ser du så på mitt liv? På det jag har gjort? På det jag har byggt upp? Men jag trodde det var så här. Det kan vara någonting som händer på ens arbetsplats eller i ens familj eller i vänskapskretsen som gör att plötsligt så ställs alls på sin spets. Vad var meningen med alltihop? Hur kunde det bli på det här sättet? Och Samuel, han ställs inför det här. Men han går till Gud. Han har ju lärt sig att lyssna till Gud och att gå till Gud. Så han går till Gud med det här. Mitt i den här förvirringen som måste råda in i honom och i hela landet. Så går han till Gud. Och han talar med Gud om det här. Så som han har gjort så många gånger förut. Och Gud talar med honom. Så som han har gjort så många gånger förut. Och när Gud svarar Samuel, så sätter han allt i ett större sammanhang. Han börjar med att säga så här. Låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar, utan mig. De vill inte att jag ska vara deras kung. Ända sedan den dagen då jag förde dem ut ur Egypten har de ständigt vänt sig bort från mig och tjänat andra gudar. Och nu handlar de på samma sätt mot dig. Gör dem till viljes, men varna dem först. Gud sätter det i ett större sammanhang. Det handlar inte om dig egentligen, säger han till Samuel. Det är inte dig de förkastar, utan det är mig. Folkets rop på en kung handlade ju inte om att de ville lösa den här akuta situationen. Att de ville få ordning på systemet. Att de ville få liksom ordning och reda. Det var inte formfrågor egentligen. Gud såg att djupast och bortanför det där så handlade det om att de förkastade honom. Vi vill ha en kung så att vi blir som andra folk. En kung som skipar rätt åt oss, som går i spetsen för oss och som utkämpar våra strider. Vi vill vara som alla andra. Men det är ju raka motsatsen till vad Gud har kallat dem till att vara. Han har kallat dem till att vara hans folk och till att vara ett annorlunda folk. Inte för annorlundaheten i sig är något fint och bra, utan för att han är annorlunda än alla andra kungar. Och det gör att hans folk blir ett annorlunda folk. Hans rike är helt annorlunda än alla andra riken på jorden. Och han har kallat dem att följa honom och gestalta det för att andra folk och riken också ska se det och vilja följa honom. Folket fortsätter att säga att de vill ha en kung som skipar rätt, som går i spetsen för oss och som utkämpar våra strider som om inte Gud hade gjort det. I domarboken så finns ju till exempel berättelsen om Gideon som blir utvald till domare och som med en löjligt liten armé lyckas besegra fiendarmén som är enorm. Bara på grund av att Gud var med honom. Gud har utkämpat deras strider gång på gång på gång. När de gick ut ur Egypten, då gick han före dem, i spetsen för dem. Som en moln stod på dagen och som en eld stod på natten. Han har utkämpat deras strider. Han har gått före dem, i spetsen för dem. Så att påstå att man vill ha en kung som ska göra just det här, det är verkligen att förkasta Gud själv som deras kung. Ändå så kan jag förstå deras längtan. Jag kan någonstans förstå det där ropet. Vi vill vara som alla andra. För det verkar ju så skönt ibland att vara som alla andra. Vad smidigt ibland verkar att inte följa Gud. Vad lätt det verkar ibland för dem som inte följer Gud. När man står där i ett vägskäl och ska fatta ett beslut, så frestande det kan vara att bara göra det enkla. Go with the flow. Inte beräkna kostnaden. Bara köra på. Det måste väl vara okej den här gången. Alla andra gör ju så. Nu när det var snö och kallt ute så kom jag att tänka på när jag förberedde den här predikan. Hur jag en gång som liten skulle gå hem från Pulkabacken. Och det började skymma och jag var ensam och skulle gå hem med min lilla pulka. Jag tror jag bara var 6 år. Och då kom jag till ett läge där jag visste att alla andra genar över den här trädgården. Fast man borde gå runt. Man får inte gå på andras trädgårdar. Men jag ändå bara, alla andra. Och så knallade jag upp där på den här lilla trädgården och skulle gena mellan huset och garaget. Så det var verkligen nära man gick. Och just då öppnas ju dörren och pappan i det huset kommer ut. Bara, vad gör du här, säger han. Jag ska gå dit, säger jag, bara pekar på vägen. Ja, men då får du ju gå där, säger han, och pekar på vägen bakom mig. Och jag bara, men alla andra går ju här. Han bara, det är just det som är problemet. Vi vill inte ha massa barn som springer här med sina pulkor. Men okej då, du får gå den här gången. Jag genade aldrig mer däröver sen. Vågade inte det. En kung och ett hov. En glänsande krona, en drottning. Varför var det så lockande? Någon som kommer att utkämpa våra strider. Det låter ju som att det finns frihet att hämta där. Den här kungen kommer ge oss frihet. Vi kommer inte behöva utkämpa våra strider själv, för det är väl det vi gör nu. Vi måste ju ha en kung som gör det åt oss, precis som alla andra. För visst vore det bättre med en annan partner, ett nytt hus, att fuska en smula med skatten, att festa för hårt i helgen igen. Det är ju frihet i det där. Det lockar och erbjuder frihet. Men Gud, han säger till folket, dessa rättigheter tillkommer den kung som ska härska över er. Era söner tar inte sina stridsvagnar. Era döttrar sätter han att blanda salvor åt honom att laga hans bröd. Han lägger beslag på era bästa åkrar, vingårdar och livlundar. Han tar ut ett tjänstefolk och era bästa oxar och åsnor. Själva blir ni hans slavar. Frihet? Nej, det är inte frihet. Gud vet det. Och när folket kommer och ropar, vi vill ha en kung, vi vill vara som alla andra, då säger han, men det är det här ni ropar efter. Ni kommer bli slavar under det ni tror ska ge er frihet. Gud är ingen tyrann som tvingar någon att vara kvar. Det är väldigt intressant att han i texten säger sen, låt det bli som de vill. Gå dem till mötes. Han låter dem få det de ber om. Fast han varnar dem först och säger vad det kommer innebära. Men han är inte den som tvingar kvar någon. Utan han säger, så här är det. Men vill du gå så får du gå. Och folket de vägrar lyssna. Och de säger, vi vill ändå ha en kung. Och det här lär oss någonting, tänker jag, om hur bön inte är tänkt att vara. Bön är inte tänkt att vi bara ropar högt och rytmiskt vad vi vill ha till Gud. Och sen lyssnar vi inte på vad han säger utan bara, jag bryr mig inte, jag vill ha det i alla fall. Bön är någonting annat. Bön är att lyssna på vad Gud säger. Vi får komma med alla våra önskningar, står det i Filipperbrevet. Vi får göra alla våra önskningar kända för Gud. Och det står i Romarbrevet 8 också att vår ande, vi vet inte själva vad vi ska be, men anden i oss vet det. Och han som utforskar våra hjärtan hör det här och vet det. Bön är tänkt att vara ett samtal där vi kommer och säger, det här önskar jag. Vad säger du? Och där vi lyssnar på vad Gud säger, för han vet bäst. Och där, där vi hör vad han svarar. Och där vi får be sen bönen, ske din vilja, Herre, inte min. Det är därför den bönen är så otroligt viktig. För att vi inte har hela stora perspektivet. För att vi så lätt blir lockade av guld och makt och pengar. Och att få säga bara, men Gud, ske din vilja. Du, Herre, vet vad som är bäst för mig. Folket, de får vad de vill. Det här kapitlet slutar ju med att gör dem till viljes. Men där slutar inte den här berättelsen. Utan Gud, han står kvar. Trots att folket ber om det här och han säger, det kommer bli så här, så står han ändå kvar. Och han är den som utväljer vilken kung de ska ha. Under det här kungatiden som kallas i det liksom enade riket, när man hela landet har samma kung, så finns det tre kungar. Saul, David och Salomo. Och Samuel får vara med och smörja de här kungarna. Så det som han kanske har blivit mest känd för, det är just att han blev den här bryggan mellan domare, domartiden och var profet, men att få också bli den som smorde kungar. Och att bli smörjd till kung, det var ett tecken på att Gud hade utvalt den personen. Så Gud står kvar i historien. Han överger inte sitt folk. Han finns med i fortsättningen också. För han ändras inte. Kanske du finns här nu som är vid ett sånt där vägskäl när du upplever att ditt liv blir belyst. Någonting, det kan ju vara allt möjligt, gör att du står vid en punkt där du nu liksom, ditt liv blir belyst, precis som Samuel var. Och där du frågar dig, vad blev det av det här? Hur kan andra se så här på mitt liv när jag ser på det så här? Har jag gått fel? Hur har det blivit? Och hur ska det bli framåt? Vad är framtiden? Gå precis som Samuel gjorde till Gud. Bär fram de här frågorna till Gud och lyssna på vad han säger till dig. Till Samuel sa han, det handlar inte om dig, det handlar om mig. Men vad säger Gud till dig när du går till honom med de här frågorna? När du ärligt kommer och säger, vad säger du? Lyssna in vad han då säger till just dig. Kanske är du istället väldigt lockad, precis som folket var. Jag vill ha en kung. Jag vill bli fri. Jag vill vara som alla andra. Jag vill inte vara liksom annorlunda, eller jag vill inte, och det verkar så lockande det där. Lyssna till förmaningen att det som verkar vara frihet kanske istället är ett nytt, eller kanske istället är ett slaveri. Någonting som binder dig. Låt stanna upp en stund och be Gud att få hans blick över det här som lockar och drar, för att kunna se vad är det egentligen innerst inne som lockar dig så. Vad är det som drar i dig när det gäller det här? Kanske känner du att du redan har gått iväg in i det där. Kanske känner du att det blev så fel. Jag drogs helt in i någonting som inte var bra, som var destruktivt, som var fel. Blir du tröstad av att Gud är densamme. Han överger inte dig. Han finns mitt i ditt liv. Om du vänder dig till honom så kommer han visa en väg ut till verklig frihet. Där han får vara den som utkämpar dina strider. Där han får vara den som går i spetsen för ditt liv. Där han får vara den som skipar rätt i ditt liv. För han är den enda sanna guden. Den enda goda konungen. Som kan göra just det där som vi djupast inne längtar efter. Det som är vårt hjärtas djupaste rop, det kan bara han möta. Även om vi lockas att tro att andra kan det, så är det bara Gud som kan möta de där behoven. Och han är densamma i ditt liv. Även om du känner att du har gått fel, så finns han där. Amen. Låt oss be. Tack himmelske Fader för att du är en så god Gud. Tack Jesus Kristus för att du är vår sanna kung, den som vi får följa med våra liv. Tack att det är bara du som kan ge oss den frihet som vi längtar efter, som vår själ ropar efter. Det är bara du som kan fylla våra behov, som kan gå i spetsen för våra liv och leda oss, Herre. Hjälp oss att se det. Låt vår blick få bli fäst på dig, så att vi inte lockas av allt det där andra som verkar så bra, men som bara leder oss in i slaveri. Jag vill be för oss var och en, Herre. Du ser vad vi kämpar med. Du ser vad som är vår frestelse, vad som är vår liksom, vad vi liksom tänker på. Du ser vad vi har försatt oss i för situationer. Du ser vad vi liksom står i för vägskäl i våra liv, Herre. Tack för att du är barmhärtig och god. Du är nådefull och god. Tack att du känner oss var och en. Och låt oss få möta dig nu, Herre. Till upprättelse och till förlåtelse. Och det som vi behöver var och en. Tack, Herre. Amen.